Vi har ju inte så mycket möten, men det hade man förr. Man hade missions- och uppbyggelsemöten. Jag gillar den här, jag tror jag har haft med den någon gång förut. Låt mig läsa. Den är från 1916. Missions- och uppbyggelsemöte hade man då. Hålles om Gud så vill. I Salemförsamlingen på Kungsgatan 15 i Göteborg. Med början lördagen den 4 november. Hör nu, klockan 4 och 8 på kvällen. Och fortsätter så länge Jesus vill. Så här annonserade man för. Mötestiderna bliva söndagar klockan 11. 4.30 på eftermiddagen och klockan 8 på kvällen. Vardagar klockan 10 på förmiddagen, 3 på eftermiddagen och klockan 8 på kvällen. Jag tror inte det skulle komma någon folk om vi hade så idag, eller? Och så står det bröderna Elias Hane, K.O. Bergdahl, A. Taranger, J. Värn, står det, och Alfons Svensson, K. Eriksson, Erik Asbö, H. Rud och E. M. Larsson med flera. Evangelister och predikanter som känner sig manade av Gud att deltaga tog det anmäla sig senast 8 dagar före mötet. Låt dem oss bedja Gud om stora ting och våga tro honom om stora ting. Alla hungrande själar som önskar mer av Jesus och alla pingstvänner. Hjärtligt välkomna. Jag tyckte det var lite roligt. Alla hungrande själar som önskar mer av Jesus och alla pingstvänner. Hjärtligt välkomna. Ja. Och alla som önskar mat och logi tog det i god tid där de meddelar sig med undertecknad. Och församlingens vägnar Gunnar Wingren på Kungsgatan 15 i Göteborg. Tack. Mm. Ja, så är det på den tiden. Då kunde man ha 3 möten. Och de skulle väl upp och jobba på morgonen efter. Men då började de kvällsmötena klockan 8. Förstår? Det var viktigt att gå på möten. Det var viktigt att vara tillsammans inför Herren. Vi har kommit ganska långt bort ifrån detta. Det här är ju då över 100 år sedan. Men ändå. Ni får gärna titta på den sen. Den ligger här. Ja. Herre, vi tackar dig för det här mötet och att du är här. Tack att vi får komma nu inför dig. Precis som vi är, Jesus. Vi får komma, Herre, med den längtan vi har i våra hjärtan. Jesus, vi vill möta dig idag. Vi vill bli verkligen berörda av dig, Jesus. Inte in i oss själva på något sätt. Hjälp oss att vi kan lägga av köttet nu. Så att vi får komma inför dig i ande och i sanning, Jesus. Herre, tack att du vill leda oss. Idag i ordet, i bönen, i församlingsmöt, i musik och teknik och allt. Herre, vi ber att ingenting ska få störa, utan nu ska vi få vara inför ditt ansikte, Herre. Få lyssna i anden vad du vill tala till församlingen, Jesus. Tack att du, Herre, vill utgjuta av din ande idag. Det här var för 100 år sedan, Herre, drygt. Men tack att du är densamme idag. Och hjälp oss, Herre, att vi inte är så bekväma. Att vi inte orkar gå på möten och få uppleva dig, Jesus, tillsammans. Som din familj, Herre. Herre, vi ber om din välsignelse över var och en. Vi kan känna oss tomma och tomma kärl och torra, Herre. Men din eld, Herre, kan fortfarande brinna, få brinna i våra liv, Jesus. Tack att du, Herre, vill döpa oss med din helige ande och eld. Så att vi får kraften, Herre, att bli dina vittnen idag. Vi ber, Herre, tack att du ska leda oss nu i Free Church här. Och som din församling här i den här staden. Herre, det är många här som inte har mött dig, Jesus. Som behöver komma till tro, Herre. Tack att du ska leda oss och tala till oss. Och nu ber vi, Herre, om att nådegåvorna ska få bli utgjutna bland oss. Och att vi får frimodighet så att vi inte stänger för din helige ande, Herre. Tack, Herre, för det här mötet som du har berett idag. Nu kommer vi med glädje inför dig, Herre. Jesus, vi tackar dig för allt. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Varsågod. Allt det som tränger in idag i församlingarna och som gör att människor går vilse, det är på grund av det att det finns ingen grund längre i ordet. Dels så undervisas det inte så mycket i Bibeln längre i församlingar. Vissa församlingar har bibelstudier, och så ska jag inte säga till alla. Och vi kan inte slå oss för bröstet heller. Va? Men det här att lära känna Guds ord, det är ju där jag kan se var jag står i förhållande till sanningen. Och ordet är vårt rättesnöre. Och i mörka tider, vi talade just om det i bilen, Colin och jag nu åkte hit idag, att det är ett mörker idag som gör att kampen är av ett annat slag. Och vad är det vi som Guds folk behöver göra då? Jo, vi behöver faktiskt ta oss tid med att läsa i Guds ord. Och vi behöver ta oss tid också i bönekammaren. Eller i vår vandring med Herren. Var vi nu har vår bönekammare. Men att vi ständigt vandrar med honom. Att han får vara delaktig av våra liv. Och det var inte lätt på Jesu tid och apostlarnas tid heller. De hade ju samma kamp också då. Jag läste just här idag på morgonen eller förmiddagen om Paulus, att han, när de anklagade Paulus, vi ska inte läsa ifrån det annars, det var inte det jag hade tänkt, men då sa de: vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld. Det är så roligt att bli kallad en pestböld. Och han ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen, och att han är ledare för Nazarenas sekt. Men han bekände, han sa det, men det bekänner jag för dig, sa han när han stod i sitt försvarstal där till landshövdingen, att det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Så tjänade Paulus. Han trodde på allt som stod skrivet. Och det bör vi också ha. Om vi ska komma vidare och om vi ska klara motståndet i mörkret. Och vi får också kallas sekt och pestbölder i denna världen. Visst drar det ihop sig. Vi hade ju Henry Holmberg här och vi har talat om det som lite sker i Israel. Och vi hade ju frågan uppe, ska vi välsigna det som sker i Israel eller ska vi inte? Och jag tycker att Henry Holmberg klargjorde det så tydligt. Väldigt tydligt utifrån Guds ord i de två undervisningspassen han hade. Det var mycket bra. Och visst kan vi välsigna Israel. Vi kan ju inte välsigna det som sker som är av djävulen. Det kan man ju inte välsigna. Men nu ska vi också veta att det finns ett folk i Israel. De allra flesta som bor i Israel är ju sekulariserade. Eller de har ju inte någon tro. Jag kan vara, jag vet inte om det var 70% eller 80% av de som bor där har inte tron. Och sen är det ju väldigt få kristna där. Och jag sa just det att de här kristna, de blir nog säkert kallade allt detta idag också i Israel som på Paulus tid. Och de behöver vi ju be för. För det är ju våra systrar och bröder. Och det är inte lätt att vara kristen i Israel. Så jag rekommenderar det då, om ni vill höra vittnesbörd ifrån de här underbara systrarna och bröderna. Och de flesta av dem är lite yngre faktiskt. Då finns det en sida som heter One for Israel. Gå in där och lyssna på vittnesbörden. Det är fantastiskt att höra hur de har det. Men de står fast i glädje och de blir verkligen förföljda för sin tro. Och vi ska också veta att Det är ju inte alla som förföljer de kristna i Israel heller, utan det är ju den här gruppen som jag har talat om, den här ortodoxa judarna. Inte alla rabbiner som är på det viset heller, men där de här fariserna, de är likadana nu som de var då. Men vi får väl också tänka att vi lever kanske i en allvarstid. De här Sanhedrin har ju inte funnits på många, många år sedan Jesu tid. Men år 2004 så bildades Tempelinstitutet och Sanhedrin. Och då kan man ju undra varför de kommer tillbaka och poppat upp nu då. Så att det blir motstånd igen, det gör det. Och många tyvärr faller ju tillbaka till det som vi har talat om också. Jag har talat om noahiderna och de här lagarna som finns. Och många kristna tyvärr, det är väl det. De kunde väl få hålla på med sitt om de vill. Det behövde ju inte vi bry oss om, kan man tänka. Men tyvärr så är det så att det är många kristna som lämna Jesus, lämna Nya Testamentet och går in i den läran. Och det är ju det som är bönämnet, om man säger. Och det är ju väldigt allvarligt. Och det är en del som tycker att det är väl ingenting att bry sig om vad de håller på med. Men de har ganska stor makt ändå ute i världen när man tittar runt omkring. Men det var inte det jag skulle tala om heller, utan jag känner så här att vi behöver bli starka i Herren. Och Gullbritt har talat om det mycket också. Gud har lagt på hennes hjärta att vi behöver växa till. Vi som kristna. Vi behöver få nåden av Gud att växa nu i den här tiden så vi blir starka. Därför att Jesus har ju lovat att vi ska vara starka. Och i Petrus andra brev, det första kapitlet, i vers 10, Petrus andra brev, första kapitlet och vers 10, så står det, när Paulus har talat om hur man ska leva trons liv, och han har räknat upp en del saker för att visa dygd och i dygden insikt och så vidare. Men när vi nu kommer fram till vers 10, då säger han så här. Och det här är till var och en av oss. Det är inte bara till några få, utan det är till oss som har blivit kallade av Gud. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Ja, då säger han också, därför tänker jag alltid påminna er om detta, säger han. Trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Men jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, säger han. Var desto ivrigare. Vad betyder detta egentligen? Att göra sin kallelse och utkorelse fast. Hur gör man det? Vi har ju blivit kallade. Jag tänker lite på vad Ulf Mannebäck nämnde här förra gången. Jag tyckte att det var bra det han sa, att vi ibland så bara ber vi till Gud och vi ropar till Gud. Men vi säger, du får gör det och gör det och gör det. Men, men att det kommer ju också an på oss att göra någonting. Vi kan inte bara sitta och vänta på att Gud ska göra under i våra liv. Varför gör du inte det, Gud? Och varför svarar du inte på bön? Och varför är det så och varför är det så? Men vi behöver ju själva bjuda till och överlåta oss till Herren. Och låta honom kunna göra det. För jag vet inte, men jag känner igen mig det som Ulf Mannebäck predikade. Alltså. Det är väldigt lätt att man sätter sig. Gud, gör det här nu med mig, gör så här. Och gör du inte det, och så, sen skyller man på Gud för att han inte bryr sig om mig eller för att han inte gör det eller för att han, ja, på något sätt har glömt mig. Det är väldigt lätt att det blir så, omvänd ordning. Men jag tyckte det var så bra det han sa. Att, ja, man måste ha tålamod och uthållighet.
Så att man förstår.
Ulf Mannerbäck predikar väldigt bra. Han ska komma tillbaka till oss igen. Vill gärna komma. Ja, gjorde det så enkelt och så att man kan förstå vad det handlar om. Och för Paulus säger ju inte be till Gud så ska han göra er så, si och så. Utan han säger var desto ivrigare att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Och det är väl det här att det finns ett motstånd i oss mot att själva liksom överlåta allt till Herren på något sätt. Och vad heter det? Johannes, han skriver också så fint i sitt första brev, Johannes första brev. Inte utan det är det första utav breven. Johannes, han blev ju den av apostlarna som överlevde och blev gammal, riktigt gammal, sägs det. Innan han fick avsluta sina dagar här på jorden. Men när han skriver Johannesbreven så skriver han det utifrån faktiskt att det fanns en villolära. Det var en villolära som gjorde att man, ja, på något sätt man tyckte att det var inte så nödvändigt att hålla Guds bud och vad Gud hade sagt då. Och man föraktade vanliga församlingsmedlemmar som mindre värda kristna. Han skriver här. Och ja, det var någon typ av gnosticism som kom in då. Men det var ett brev till församlingarna. Och det som det gick ut på, den här villoläran, och det skulle jag vilja säga att den är härskande idag. Det gick ut på, och den hade trängt sig in i församlingarna redan då. Den förnekade att Jesus var Kristus, Guds son, som kommit i köttet. Alltså förnekade Jesus. Och jag tycker nog att vi ser att det här breder ut sig mer och mer. Och det största motståndet hade ju också Johannes emot fariseerna. Och det att man liksom talade om att Jesus var Guds son. För det ville man ju inte ta emot. Utan man hade ju massor med argument då för att Gud är en. Och man vill inte se att Guds enfödde son Jesus Kristus var han som skulle komma, som var Messias, som Bibeln talar om. Så det här fanns ju redan då, och det är ju likadant med fariserna idag. Det som de liksom anklagar oss för är ju att vi tillber en annan Gud genom att vi tror på Jesus och tillber honom. Och det här är nog en ständig brottningskamp som vi måste ta i och som vi nog inte bara kan blunda för. Därför att det kostade ju apostlarna livet. De dödade Jesus och man dödade apostlarna. Och det är ju så alltså att det kommer att vara så i den här tiden också. Och är redan på vissa håll. Så... Men Paulus säger ju i sitt första brev också att vi ska vandra i ljuset och att vi ska ha gemenskap med varandra, säger han, är så viktigt. Och att vi har gemenskap med Guds son. Men han lägger väldigt stor vikt vid att vi ska ha gemenskap med varandra. Så det finns någonting här, Gud, vi talar om den enhet som vi som troende ska ha. Att vi måste vara ett i anden. För annars så kommer det saker och ting som kommer att skilja oss åt framöver. Om vi inte är ett i anden. Och Johannes skriver på några ställen. Vi kan titta på kapitel 2. Det här har jag läst förut. Och ni har läst det. 2:18. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Och så säger han ju det som vi har talat om. Från oss har de utgått. Från oss har de utgått. Och det är det som är det farliga. Men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Och det var nämligen Johannes, aposteln Johannes själv som sa detta. Lägg märke till det. Och så säger han, ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Men varför vacklar vi då? Gör er kallelse och utkorelse fast. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen, står det. Och så säger han i vers 22 där, vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Så allting som förnekar fadern och sonen är en antikristlig religion. Och det spelar ingen roll om det är islam eller om det är buddhismen eller om det är judaismen som förnekar Jesus, så är det en antikristlig religion. Det skriver ju alltså Johannes här, inte jag. Och den som förnekar sonen, står det i vers 23, har inte heller fadern. Så man kan aldrig ha fadern utom om man inte har Jesus. Och den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Och om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Står det. Han skriver i vers 26, detta har jag skrivit till er med tanke på de som försöker leda er vilse. Så lever vi i ordet och vi lever i sanningen och vi lever i den smörjelse vi har fått i vår kallelse och utkorelse. Det är inte bara några högt uppsatta predikanter som har en kallelse och utkorelse. Det har vi allihop. Och vi ska leva i den smörjelsen som var och en har fått genom den helige ande. Och vers 27, vad er beträffar, han skriver ju det här till församlingen. Så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Ja, därför att vi är födda på nytt till livet. Och det livet är i Kristus, Guds son. Och ibland sitter vi i församlingarna och vi tror som kristna att vi har ingenting. Det är bara han där borta som har det, bara hon. Och hon har en särskild smörjelse. Han är profet och han är apostel och de har särskild smörjelse. Nej, det står inte så. Vet ni, vi har fått det allihop. Alla vi som är födda på nytt. Så de som utnämner sig själva till stora apostlar och stora profeter, var lite försiktig med dem. Lyssna inte på dem. Gå istället till ordet och sök Herren. För vi är i Kristus, alla vi som är födda på nytt, och han bor i oss. Så vi är i honom och vi har allt i honom. Kapitel 3. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också, säger han. Vi är Guds barn. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, säger han. Men vi ska en gång bli lika honom. Ja, det står mycket bra i detta. Men det står också att vi ska vara ett. Att vi ska älska varandra betonar Johannes väldigt mycket på. Och kapitel 4. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Jo, men vi kan pröva. Men hur prövar vi? Genom den heliga andes kraft som bor i oss. Vi har fått den heliga ande, och genom ordet så kan vi pröva. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, att Jesus är Messias som kommer till köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, till han som är i er är större än den som är i världen. Och det har man inom vissa trosförkunnelse gjort en stor lära utav, att han som är i er är större än den som är i världen. Men det var ju inte riktigt det som menades. Det menas inte att vi har fått någon särskild auktoritet. Vi har ingen auktoritet, utan den auktoriteten är Herrens. Så det har vi inte. Det är många som har förkunnat det, att vi har fått auktoritet, och vi har fått och vi har fått och vi har fått. Men det är i Jesus. Det är i Jesus. Det är av världen, och därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Och nu vill jag läsa det här också som står i vers 7 där i kapitel 4. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och vad vi kämpar oss och tragglar på när vi har fått livet i Jesus, för att vi ska leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ja, mina älskade, om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra, står det. Och så står det vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Det är den här tryggheten Johannes hade. Det var den tryggheten han ville förmedla till Guds folk. Att han är i oss och vi i honom, Jesus Kristus. Och så står det i vers 15. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Är det inte ett underbart ord? Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Alltså, vi behöver egentligen inte mer. Det är frälsningen, vi är i honom, födda på nytt. Han har förlåtit oss våra synder. Det finns ingen förbannelse över hans folk. Det kan inte göra det, för han blev till en förbannelse för oss på korset. Så vi är välsignade som Guds folk. Vi är så välsignade. Och jag tror att i detta att göra sin kallelse liksom, och utkorelse fast, det är att bli förankrad i Kristus Jesus i mitt liv. Och jag tror att utifrån den utgångspunkten så kan vi, du och jag, få göra det som Gud har kallat oss till i den här tiden. Vi ska tacka Gud för att vi har fått livet här och nu. Vi tillhör honom. Och han har satt oss här just nu. Och vi här i Linköping. Därför att Herren har tänkt att vi är hans barn. Och han vill göra någonting med oss. Men vi har på något sätt låst in oss själva. i detta att vi kan inte och vi förmår inte och vi har inte kraften. Och det är ju rätt på sätt och vis, men vi har ju fått det i Jesus. Vi har ju allt i Jesus. Allt i namnet Jesus. Och apostlarna hade inte någonting annat heller. De hade bara Jesus. Jag vet inte hur Paulus kände det när han sa så här att alla har övergett mig. Alla övergav honom och han stod anklagad. Alla försvann. Alla vännerna, alla bröder och systrar, de var borta. Men sa han, Jesus överger oss aldrig. Min Gud överger mig inte. Och det står i vers 18 i kapitel 4 där. Jag skulle vilja säga att det här, jag ska ta det på församlingsmötet sen vi fick en liten hälsning. Var inte rädd du lilla jord. Och då står det så här. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och mina syskon, vad jag längtar efter att vi ska bli fullkomnade i kärleken. Vet du, jag tror att det är att komma in i någonting som bara är en balsam för hjärtat, för tankar, för allt som oroar och allt som bekymrar. Allting som vi lägger på oss, allt vi inte klarar, allting som kommer i vår väg. Vi oroar oss för så mycket, våra familjer inte minst. Men tänk dig att rädsla finns inte i kärleken. Det finns liksom en jag ska säga, jag vill inte säga en nivå, för det låter som att vi måste klättra upp på den nivån. Men det finns en plats av kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Medan vi ännu var syndare dog han för oss. Vi kan inte förstå den kärleken när Jesus hänger på korset. Så oerhört plågad och misshandlad. Och han vänder sig till brottslingen vid sidan om. Och säger, han sa inte jag ser ditt hjärta, men det var ju det han gjorde. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är kärlek det. Det är kärlek också, som jag sa, att säga till förövarna där nedanför korset. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är den kärleken som bor i oss. Det är den kärleken. Det är en kärlek så stor och så vid, så hög och så bred så vi kan inte fatta det. Den är så djup. Kapitel 5 ska jag börja läsa, sen ska vi sluta med det. Jag vill bara att vi ska riktigt se vilken kallelse vi har fått. Vi är inte utkorade för att vi inte ska bli någonting. Vi är inte utvalda för att vi bara ska gå här och famla i mörker. Vi är inte det. Vi är utkorade till att följa Jesus. Konungarnas konung och herrarnas herre. Inte för något vi är, kan prestera eller något vi har, utan för att han älskar oss. Han har först älskat oss. Det var inte vi som kom med kärleken först. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Du är född av Gud, syster, broder. Du är född av Gud. Och var och en som älskar Gud, som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Som Gullbrick brukar säga, vår tro. Vår tro är det som besegrar världen. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Så alla de som inte tror att Jesus är Guds son, de är inte av Gud. Så säger Guds ord. Och jag tror att anledningen till att Johannes gång på gång på gång, och även i Johannes evangelium talar om det här, det är för det var nämligen det han stötte på. Det var det han brottades mot, att Jesus är Guds son. Och det är därför han upprepar det hela tiden. Vers 10 kapitel 5. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Har du vittnesbördet inom dig? Ja, det har du. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom man inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er, säger Johannes, för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn, nämligen namnet Jesus. I det namnet har vi frälsning. I det namnet har vi frälsning. Endast i det namnet finns det frälsning. I inget annat namn finns det frälsning. Och sen vill jag också läsa detta. Och detta är den tillit. Tillit. Har vi tillit? Vi har till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Har vi den tilliten till Gud? Har vi det? Vi kanske inte ser det med våra jordiska ögon. Vi kanske inte får höra det med våra jordiska öron. Men har vi den tilliten i anden till Gud? Han som älskar oss. Att vad vi än ber om, så ska vi få det. Och att vi redan har det, säger Johannes. Ja, så slutar han märkligt nog med en vers 21. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Åh, vad vi behöver hålla oss till Jesus nu. Allting kan bli en avgud i våra liv. Men har vi Jesus fullt ut, då har vi kärleken. Och vi har kärleken till varandra också som syskon. Därför att vi är syskon. Och vi är på väg hem till himmelen. Och jag tror att det blir snart. Det blir snart. Jag hade en begravning igår. Och jag tyckte liksom att himlen öppnade sig. Och det kom en sång till mig. Jag vet inte om du har den, Ylva. Som jag var tvungen att läsa upp på begravningen. Jag kunde inte sjunga den. Det vågade jag inte med min röst. Men det var den här i lustgården. Ja, jag bara såg den här kvinnan som vi begravde. Jag på något sätt fick jag se för min inre syn. Jag kom till hans lustgård allén. Medan daggen låg kvar på var blomma. Och en röst jag hör som mig salig gör. Du får till mig nu komma. Och jag hör hans röst i mitt eget bröst. Och han säger att jag är hans. Och vad händer då? Jo, sorg och oro flyr. För den glädjen är vars like där aldrig fanns. Och det står ju någonting i andra versen att när han stämma ljuder så mild eller något. Det är så att fåglarna upphör att sjunga när han talar. Du kom till lustgården. Gå till lustgården. Lägg rädsla, oro och bekymmer åt sidan. Och gå till lustgården och tala med Jesus. Gå in där och lyssna så ska du höra att han finns där. Han vill tala med dig. Och hans stämma är så mild. Så det till och med fågelsången tystnar. Men gå gärna dit ensam. gå dit ensam. Ha din stund med Herren och gå dit ensam. Jag kom till hans lustgård allén. Och så får man lyssna och man får höra vad Herren talar. Ja, jag vet inte om vi kan sjunga den sen, kanske vi får se. Det jag längtar efter, syskon, det är att vi alla ska vara uppfyllda av denna kärlek. Och jag tror att när vi uppfyller av denna kärlek, kärlekens ande. För det står också att utan kärlek så är vi bara en tom klingande symbol. Så har vi inte kärleken till människor, har vi inte kärleken, då kan vi inte heller vinna själar för Guds rike. Vi måste bli gripen av Guds kärlek. Men den finns där. Kallelsen och utkorelsen. Gör den fast. Tala med Herren. Låt honom uppfylla dig med sin ande och kärlek. Jag ber dig för egen del. Det finns en sån ljuvlig plats av kärlek att vara på. Och Guds folk behöver något av detta idag. Men det går inte utan ordet. Och det går inte utan gemenskapen med Jesus. Vi kan inte hoppa över det. Det går inte. Så ska vi vandra trygga och säkra här. Och vara säkra på att han är med och leder oss. Och hjälper oss. Och beskyddar och bevarar. Då bör vi ha den här underbara gemenskapen. Och den är egentligen någonting som vi inte borde utesluta ur vårt vardagsliv. Därför att umgås med Jesus, det är det bästa vi kan göra. Och det finns ingen plats på jorden som är så underbar som att vara med Jesus. En hälsning till hans barn. Glöm inte mig. Glöm inte bort mig.